pusselbitar som vi vet, Herre, att vi saknar inom oss. Ge oss, Herre, en ny tändning i tron. Ge oss, Herre, ett framtidshopp. Tack, Herre, för att vi är dina barn, Herre. Vi är segrande. Vi står på den allsmäktiga sida som har skapat himmelen och jorden. Och vi vet, Herre, du kommer att segra. Vi ber, Herre, i ditt namn. Amen. Tack, Naomi och Daniela. Alltid tryggt att ha er med. Men jag skulle lova ju, eller varna, jag vet inte vilken av dem jag ska välja för ord, att fortsätta på den predikan jag påbörjade förra söndagen, och ni som inte var här förra söndagen får skylla er själv för att inbandningen gick inte förra söndagen. Så den gick upp i molekylform förra predikan, och det stör mig lite, för det var en av mina bästa predikningar inom temat. Men Herren kanske kan tala till er i en dröm om vad jag sa, så får vi se vad som händer. Emil, sänk mig lite om monitorerna är bort, det behöver jag inte. Tack. Vi ska repetera lite från texten, men jag tar inte hela texten, jag tar lite av texten. Så läser vi Jesu namn. Det är Lukas 15. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa det till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare: Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är åter funnen, och festen började. Jag repeterar i en rask takt de här fyra första punkterna som jag talade över förra veckan. Vi talade om, vi har två delar som tillhör människan, och sen talade om två delar som kom från Gud. Jag talade om att vi behöver få en uppenbarelse om vem Gud är och vad han har gjort för oss. Vi behöver få en förståelse om vad Jesus gjorde för oss, vilket pris han betalade på Golgata kors. Vi behöver också, och det tror jag är viktigt i den här tiden som vi befinner oss i, vi får aldrig nerbetona betydelsen av omvändelse. Vi ska fortsätta med att älska alla människor, oavkortat. Oavsett vem de är och vad de gör, så är vår kallelse att älska dem. Men Bibeln säger, för att komma till Gud så ska vi ta vägen genom Jesus. Och Jesus säger att om någon vill följa mig ska han varje dag ta på sitt kors, förneka sig själv och följa mig. Vi tror, och jag tror, och Bibeln säger att vägen till Gud den går genom omvändelsen. Där du stiger ner från din tron och säger: Gud, blir du min herre. Sen talar jag snabbt om de två första gåvorna som Gud ger. Det är Gud som ger oss räddningen. Det står att medan han ännu var långt borta så såg far honom och förbarmade sig över honom och rusade fram. Det är Gud som rusar till dig, det är inte du som rusar till honom. När du tar ditt första steg i ditt hjärta i omvändelse så sköter han restrerande lopp och kommer mot dig. Guds gåva är din räddning, Efesierbrevet säger det. Och vi är inte kristna av oss själva, utan en Guds gåva är det. Sen talar vi om att den Guds gåva nummer två, förlåtelsen. Ditt kristna liv handlar inte om att du ska prestera fram ett värde, att Gud en dag med stor möda och besvär kan förlåta dig. Utan Guds, den kristna doktrinen säger att Gud förlåter oss. utan att vi försenar det. Rövaren på korset som hängde där och kämpar på med andan och få upp och ner för att få luft i lungorna. Han sa, Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Hur mycket kunde rövaren göra för att försena sin tro? Jag menar, han hängde ju där. Hade gjort vansinniga brott, för det var bara de värsta förbrytarna som korsfästes. Så den kristna tron, den är också en gåva från Gud. Idag vill jag tala om fyra andra gåvor som Gud har gett oss. Och det är på något sätt ett avsked. Paulus hade viss avsked när jag läst sista dagen i apostelgärningarna. Han vet ej längre om man ska se dem mera. Och jag vet inte om det är så illa med mig, för jag planerar att vara här varenda söndag. Det är så skönt att vara på gudstjänst och bara. Jag förstår inte om man kan vara bort från söndagen. Förstår ni det? Nej, ni är ju här. Jag är så glad att efter förra årets KDS så började jag minns att jag tänkte så här, men vad roligt att ungdomarna lämnar kvar på en söndag. Men så lämnar de ju här hela året. De har förstått hur viktigt det är med församlingen. Och jag vill ge ett tips till er allihopa. I alla fall ni som är lite yngre. När ni får barn, gör allt ni kan för att komma till församlingen. Inte göra om de springer och skriker i kör och i kanon och i dialekt ibland. Men det är så viktigt att barnen tror att lär sig att man ska vara med i församlingen. Jag ska vara här med mina båda döttrar, men ena far alltid och sover halv sju, så det är svårt för tillfället. Men jag tänker att det är värt att min andra dotter kommer hit. Jag körde hem efter henne kvart före sex. Jag tror det är viktigt att de lär sig att församlingen är någonting positivt, någonting bra och någonting man ska vara på. Så kom ihåg när ni har barn där hemma och funderar, ska vi orka kvar i kyrkan idag? Jag svarade ja. Ni kommer att tacka mig sen när ni är pensionärer. Jag vill tala om Guds gåva nummer tre nu då. Om dopet i vatten. Sådana härliga bilder som blev skickade till mig från dopförrättningen på Vasso. Och det som var härligt att det var en screenshot från personernas Instagram. Där personerna som hade döpt sig så lag upp på Instagram att man hade döpt sig. Det var någonting som var en positiv erfarenhet. Ingenting man, tror jag, kändes över och ville dölja, utan någonting man ville proklamera som en positiv erfarenhet. Och dopet är en positiv sak. Det är någonting som Gud ger till oss som ett nödvändigt verktyg för att lyssna att den kristna tron ska kunna fungera så som Gud har tänkt det. Fågelholk tjock säger publiken, men det är så. Det står att när pappan kommer i kontakt, möter sin son, sin smutsiga son. Ni kommer ihåg, han jobbar ju där bland svinen. Så det första han säger, eftersom han har kramat om varandra och han har kysst honom, säger han, sätt på honom de finaste kläderna. Den finaste dräkten, festhögtidsdräkten som man bara tog fram vid väldigt speciella och ska säga festaktiga bröllopsliknande händelser. Det var den nivån. Man tog inte bara fram en måndag morgon när, jag menar, jeansen går ju mer sönder per år, ser man ibland på folket nu för tiden. Det var ingenting som är fel med det, tror jag. Jag är inte helt övertygad där ännu. Men det var den finaste dräkten. Så satte han på sin son. Och dopet, lyssna på mig nu, inte behöver ni göra det, men ni kan låtsas. Dopet är på något sätt att ta från Gud emot den finaste dräkten som han kan ge dig. Jag tror att ibland underskattar vi Guds ord en aning då det kommer till dopet. Vad det gör med oss, hur Gud har tänkt med det och så vidare. När Jesus ger sin så kallade missionsbefallning så talar han om tre saker. Han säger att vi ska gå ut. Han säger att vi ska göra lärjungar. Och att vi ska döpa folk. i den treenige Gudens namn. Dopet, tror vi, kommer som en direkt konsekvens av omvändelsen. Genom dopet blir vi befriade från syndens våld och härskeri, och dess förbannelse bryts. På ett sätt kommer vi tillbaka till den grundtanke Gud hade för människan då han skapade oss. Genom dopet. Dopet är en gåva från Gud. Och jag tror att dopet ska ses som ett yttre tecken på att Gud har gjort någonting i oss. Jag har fått se ganska många människors liv bli förvandlade genom dopet. Jag döpte en vän här en gång just i denna dopgrav. Det var en söndag efter påsk. Och jag övertalade, får man väl inte som pastor, men jag sagt åt honom betydelsen i att låta dig döpas, och ganska snabbt. Han hade haft ett ganska rojsigt liv som involverade ganska mycket droger och elände. Och vi satt där, här första raden där man ska sitta som nyfrälst. Och så frågade han mig att när är dopet? Och så sa jag åt honom, det är nu, för det var råkar vara nu. Och så gav han mig en sån mordisk, gamla Adam-natursk blick. För han hade trott att dopet, det skulle göras efter allt möte var klart, och det skulle bara vara jag och han kvar i kyrkan. Nu var det just den söndagen 150 personer där. Men dit får vi. Och när vi döper honom till Kristus, så säger han till mig efteråt att han har aldrig i sitt liv varit med om någonting så fantastiskt som dopet. Av alla möjliga kickar att fått både heroin, kokain, amfetamin och alla andra in som finns där ute av det jobbiga slaget, så kunde inte mäta sig mot den erfarenhet han fick när syndens börda ramlade av honom. För det är på något sätt det som händer när vi låter oss döpa oss, att den här jobbiga säcken som vi har burit på kanske hela vårt liv, den ramlar av. Så känner vi på något sätt den här friheten som Gud har kallat oss till att leva i. Plötsligt så är vi där. Och det som dopet gör med oss, vi blir på något sätt mera lik det som Gud tänkte när han skapade oss. Det är inte bara slumpen att Jesus egen tjänst började efter dopet. Johannes, hans kusin där, är lite nervös när han säger Jesus kommer emot honom. Och så frågar man, ska du döpa mig? Eller ska jag döpa dig, menar jag? För han hade just tidigare sagt att det inte var ens att knyta hans sandaler. Och då är det illa ställt. Men Jesus säger en sak som du ska tänka på när du funderar på ditt dop ibland. För att uppfylla all form av rättfärdighet så ska det ske. Och så låter han sig döpas. Och det kommer en duva ner från himmelen på något sätt som på något sätt blir ett symbol för den heliga ande. Och det bullrar till från himmelen som säger, detta är min älskade son. I vilken jag har min glädje. Det är någonting som händer med oss när vi går dopets väg. Det är som att himmelen öppnar så vi får en större förståelse för Guds kärlek för oss. Och en del funderar, men ska man döpa sig och när ska man döpa sig? Det finns väldigt få exempel på försenade dop i Bibeln. Paulus, han väntade 3 dagar, men det var på grund av att han varken åt eller såg någonting. Det står sen när Ananias la händerna på honom, han fick synen tillbaka, så lät han döpa sig. Och som en konsekvens av att han hade döpt sig, vad står det? Jo, han gick ut och började predika att Jesus är Herre. Dopet gör någonting med oss. Det får igång oss. Det gör oss ivriga. Det gör oss överlåtna. Och det blir nästan en eld i vår bak. På ett bra sätt. Inte som när du äter chili, utan på ett bättre sätt. Paulus liv fick en helt annan vändning efter hans val att låta döpa sig. Det finns en intressant berättelse i Matteus 22. Om en kung som bjuder in till bröllopsfest. Och de bjuder in nära vänner och lite längre bort vänner, men ingen ville komma. Hade ni så på ert bröllop? Ingen kom. Det är en ganska sorglig sak faktiskt om man tänker på det. Och så bjöd de in ännu mer människor. Till sist så fick precis vem som helst komma på bröllopet. Så ropa på gathörden och den som vill komma på bröllop så får alla komma dit. Och så kommer bröllopsfesten. Och så kommer det tragiska. Att den som har kommit på bröllopsfesten med felaktiga kläder. Och så kommer kungen, hur du min vän, varför har du inte på dig några fina kläder? Och så han var tyst. Och det är på något sätt, jag tänkte nästan, ja, det är som att visa ett visst finger till den som bjuder in till bröllop, att bara säga att ja, men jag tänker inte ha på mig några fina kläder. Jag kommer precis som jag vill, jag bryr mig inte om dig. Och så står det om den här mannen, att han blev utslängd från bröllopsfesten. Och jag tänker att det måste vara väldigt tragiskt, för det är en bild på himmelriket. Att vara inbjuden och till och med vara på plats och sen bli utslängd. Vilken tragedi. Och jag tänker ibland, kära vänner, du som är på väg in till himlen med oss alla andra. Se till att ta på de kläder som Gud har gett dig. Vi ska inte tona ner dopets betydelse med dig, med oss och vad det gör med oss. Kanske du här som funderar att döpa dig. Och om du låter dig döpa dig så uppfyller du en av de få krav är fult ord för tiden, men befallningar kan vi säga istället, som Jesus har. Vi ska låta oss döpas i den treenige Gudens namn. Låt oss nämna några stavelser också om dopet i den heliga ande. Nästa gåva från Gud. Det står att fadern han satt en ring på hans finger. Och vad betyder det kan du fundera? Jo, på den tiden, den där mannen som tycks vara av en mer mäktig art som familjens överste präst och patriark och all business han höll på med, det vet vi inte. Vi utgår från i texten att han var en ganska mäktig farsa. Och det står att han sätter en ring på hans pojkes finger. Och det betydde att den ringen som han fick, den hade också på sig familjens på något sätt emblem eller symbol. Så betydde att skulle man göra en affär i familjens namn så kunde man, om man hade den här ringen, göra så här. För att på något sätt verifiera äktheten och rätten i att göra affärer, sälja saker och så vidare. Och jag tänker vilket förtroende den här pojken får, för han har ju slösat bort en tredjedel av farsans egendom. Jag är inte 100% övertygad om att jag skulle göra samma sak med Liv. Om hon har slösat bort en tredjedel av firman eller vad man ska säga, vad man håller på med på sidan om sin egendom. Men det var vilket förtroende som han fick tillbaka hos sin far, den här sonen. Och jag tänker ibland, kära vänner, så vi som församling behöver vara lite mer generösa när det kommer till att ge förtroende för människor. Ibland så inväntar vi att perfektionismen och det fulländade ska uppstå hos våra medlemmar innan de får göra någonting alls. Då tänker jag på den här bilden hos när pappan då, som direkt han sonen är hemma så ger han honom förtroende. Att igen agera och göra affärer i familjens namn. Det är en bild som ni säkert förstår på den heliga ande. Den heliga ande, en auktoritet. Den auktoritet som ger människan, lyssna, samma kraft som uppväckte Jesus från de döda, som nu bor i oss. Tänk att du har den kraften. Det spukar nästan när man tänker på saken. Det är kraften i verktyget som får saker att hända. Jag vet inte hur många hus du har byggt, men det räckte inte med att du köpte en hammare och så höll du på att titta på den där hammaren i 2 år och funderade och fick inget hus. Det är någon som måste ta tag i hammaren och använda den. Du måste slå med den, eller tänkte säga såga med den, men det tar nog väldigt länge att få något hus färdigt. Du måste alltså, själva kraften behövs att verktyget ska göra en skillnad. Och det tror jag också är samma sak med den helige ande. Vi har verktygen, men det är den helige ande som gör att kraften i verktyget kan åstadkomma någonting. Anden ges vi oss vid på nyttfödelsen. Och vi läser om lärjungarna. Har ni tänkt på när Jesus säger till lärjungarna så här: gå ingenstans utan vänta. Vänta tills ni får den helige ande. Och så har vi det speciella tillfället vid pingstdagen då anden föll över skarorna. Och församlingen på en väldigt explosiv tid av några år växte från de här lärjungaskaran till cirka 30 000 medlemmar bara i Jerusalem. Det som alltid hände människor som fick den heliga ande, det var att de blev frimodiga att predika. Varför du behöver den heliga ande, det är inte primärt för att du ska ha en egen upplevelse av Gud. Nu är det säkert bra det ibland också, och vi vill ju ha det. Vi är känslomänniskor. Men det är inte därför du har den heliga ande. Du har den heliga ande för att du ska kunna utföra Guds uppdrag som finns över ditt liv. En del får jag ångest. Vi har en del frimodiga systrar och bröder här i församlingen som är ute och predikar varenda dag, känns det som, och i alla fall helg, om Jesus i vår stad. Och man funderar, hur gör de? Men gör de egentligen så mycket? Jag tror de har bara tagit emot från Gud. Och det blir någonting som brinner på deras insida. För när den heliga ande kommer över oss, då ska vi få kraft att vara ett vittne för Jesus. Kanske den heliga ande igen ska falla över oss som församling. Så vi kan gå ut och göra en skillnad i den här världen som behöver honom. När Paulus kommer till Efesus så träffar han en skara människor som har kommit till tro på Jesus. Men de har bara fått erfara Johannes döparens dop. Och Paulus verkar vara lite förvånad, så han frågade: med vilket dop har ni blivit döpta med? Och de svarar: med Johannes döparens dop. Och då säger Paulus ungefär i stil med: ja, men det är ju bra, men det finns ett annat dop. I den heliga ande, i Jesu Kristi namn. Och står det att han lät dem döpa dem i Jesu Kristi namn, och så lade han händerna på dem, och de alla uppfylldes av den heliga ande och talade tungor och profeterade. Ibland tror jag att vi skulle behöva lite mera dop i den helige ande. För det är en kraft till frälsning, alltså till räddning, och någonting som du och jag är beroende av om det kristna livet ska fungera. Paulus, eller som jag skriver i mitt utkast, Paulis, nu står Paulus. Paulus menar att i de sista dagarna kommer det finnas en del människor som säger sig tro på Gud, men, lyssna igen, men inte tro på kraften. Det står att de ska förneka dess kraft. Och sen går Paulus ganska hårt till Timoteus, han säger: håll dig borta från dem. Vi får aldrig tappa tron på att den helige ande är lika verksam idag som han var när Jesus gick på jorden. Eller kort därefter, när han sände handen till oss. Vi får aldrig sluta tro att Gud är densamma igår och idag och för alltid. Vi får aldrig sluta tro på att Gud kan göra under och tecken mitt ibland oss. God morgon. Jag gick genom min dator och höll på att dammsuga mitt moln. Jag vet inte hur man gör det, men inre bilder. Och rensa lite dokument som jag... Man hittar gamla skrivelser man gjorde som nykristen, och de är alltid väldigt intressanta att läsa. De gick oftast ut på en sak. Gå ut och predika 100% för Jesus, annars är ditt liv värt någonting. Det var intressanta tider man höll på med därför. Men då hittade jag ett dokument mitt under dammsugningen. Det stod under och tecken som Anders Olin har varit med om. Och det lät ju intressant på rubriken, så den klickade jag upp. Och så hade jag gjort en skala från 1 till 4 kärnor. Hur trovärdigt jag ansåg att om det är 4 kärnor, då måste det vara Gud. Om det är 1 kärna, då kan det vara ganska mycket Anders, men det kan ju vara Gud också. Och det lilla dokumentet som jag som en ung man och lite äldre man, så de var 87 rader. Med saker som jag upplevde då, och det skrev för ganska länge sedan, att Gud har gjort genom mig. Jag tror att underna och teckens tid aldrig är förbi. Det finns mer att få. Om Gud kunde använda en sån här väldigt galen filofjonka som jag och på något sätt få se och erfara märkliga saker, hur mycket mer kan inte Gud göra genom dig och i dig? Men det går inte i vår egen kraft, utan det går bara med den kraft som Gud först ger till dig. Därför behöver du och jag bli uppfyllda av den helige Ande. Vi behöver det här bönespråket. Vi behöver på något sätt den här kraften i oss som pulserar. För annars blir det nog tungt i längden. Inte säga att det är fel. Nu är det säkert rätt på något sätt. Att kämpa på i sin kristna tro. Men varför? Varför buffa fram din bil som saknar bensin om du kan fylla på tanken och gasa iväg? Jag tänker ibland, kära vänner, vi måste tanka på ibland lite mer den helige Ande. Så inte bara gnisslar i fälgarna när vi går framåt i vardagen. Ditt liv går så mycket lättare och smidigare framåt om din tanke är fylld med den helige Ande. Vi får aldrig tappa bort att Guds liv inom oss inte är tänkt att fungera utan den helige Ande. Bibeln säger ju, som jag nämnde, att då den helige Ande kommer över oss, då får vi kraften att vara ett vittne för honom. Då blir ditt kristna liv ett liv som rullar framåt av sig själv. Utan krav och press. Utan att leva den himmelska vilan. Att du är exakt där Gud vill att du ska vara. Jag har 2 små gåvor här ännu innan vi landar. Och de är lite kortare, så du blir nervös över det. Låt mig tala lite om uppdraget som också en Guds gåva till dig. Det står att far, han satt skor på hans fötter. Jag fick när jag fyllde år. Det var väldigt fina skor av min dotter som hade valt ut dem här till mig. Hon tyckte, pappa, nu är det dags att sätta på dig lite andra skor. Jag har gått med dem samma nu i 6 år. Jag tänkte att någon ser det. Och så fick man ett par nya skor och kände mig nästan som på nytt född. Ibland är det skönt att ha bra skor på sig. För det känns som att vägen framåt går lite lättare då. Än de här slitna, tänkte säga Nike, men får man inte säga högt, som jag har gått med nu i x år. Men pappan, han ger också ett par skor till sin pojke. Och Paulus i Efesierbrevet 6 talade han om vapenrustningen. Och i den som förekommer också ett par skor. Ni har läst om det. I den gamla översättningen så talade man om välvillighetens skor. Tycker om det ordet. I den nyare, modernare översättningen så säger man den beredskap. Skorna som ger den beredskap som fridens evangelium ger. du lever med Gud, när du lever med Gud så har du också ett par fina skor som gör ditt liv lite lättare att leva. Tänk att du har en arbetsgivare. Jag vet inte hurdan arbetsgivare du har. Jag måste inte ha någon anställd här i salen. Men jag vet inte hur den arbetsgivare du har. Men det här har Fredrik Ekholm lärt mig. Att oavsett vilket jobb du har så har du en arbetsgivare och det är Jesus. Och du tänker ju alltid på ett litet annat sätt om du har Jesus som arbetsgivare. Oavsett om du är kassan i någon affär eller tänkte säga skottar snö, men kanske en felaktig bild men just idag någonstans, eller rensar vassarfjärden. Så gör man ju arbetet lite annorlunda om du tänker, ja men det är Jesus som är min arbetsgivare. Två ammen och broder, han säger aldrig namn annars, så det måste vara väldigt fint. Så då vi blir kristna så får vi samtidigt ett uppdrag från himlen. Med de gärningar, och det tycker jag är så vackert, de gärningar som Gud själv har förberett. Efesierbrevet 2 säger om det. Att vi går i förutbestämda gärningar. Gamla översättningen förutberedda gärningar. Vi har en grej på firman som vi gör, och vi har gjort det också även efter den här branden vi var med om. Men varenda måndag så försöker vi be till Gud, Herre, led oss rätt. Ske din vilja. Låt ditt rike komma genom företaget. Och jag tänker så här att när vi är kristna och ber den bönen, så då är vi in på den väg som Gud har planerat för oss. Och vi behöver inte vara så nervösa. Här är vi rätt, här är vi fel. Och där lärde mig broder Tommy när jag var nykristen. Han lärde mig så här att Anders, är du någon gång nervös över att få fel eller snett i livet, så kan du läsa psalm 139. Där det står att om du är på en olycksväg, eller jag är på en olycksväg, så led mig återigen in på den eviga vägen. Och han lärde mig det, att om jag funderar någon gång att jag är rätt eller är fel, så kan jag be den bönen. Och be den med ett ärligt hjärta, så då kan jag vissa om efteråt att jag är exakt där Gud vill att jag ska vara. Det kristna livet, tänker jag, måste vara ett väldigt fascinerande och spännande liv. Inget liv där vi ska ha ångest över vad vi borde och måste göra. Det är liksom, är så på något sätt fascinerande att, att Jesus inte bara är vår arbetsgivare, utan han är också med oss och utför själva arbetet. Och vår uppgift är på något sätt att skilja med tillvaron. Och säg Jesus, se din vilja. Tänk att Gud själv planerar de gärningar som du ska få nåden och äran att utföra. Uppdraget gör ju aldrig oss till bättre människor, det vet vi. Men uppdraget är nödvändigt för att de människorna runt omkring oss ska få ett bättre liv. Och jag hoppas att du har kommit så långt på vägen att du inte gör gärningar för att bli en bättre människa. Utan vi gör dem för att människor runt omkring oss ska få ett bättre liv. Genom att vi har blivit förvandlade och förnyade så kommer en inre längtan av den helige ande som manar oss att gå ut och göra de gärningar som Gud har planerat för dig. Jag brukar uppmana och utmana och någon annan att mana oss i församlingen ibland att be till Gud. Herre, finns det någon människa som idag ska behöva lite uppmuntran? Tala till mig om en sån människa. Kanske jag plingar till i din telefon eller WhatsApp eller tänkt sig genom en turturruva har kommit till dig flygandes. En uppmuntran ibland av en människa som har varit riktigt mitt i prick. Då är man ju glad över de stunderna, hur värdefulla de har varit. Men det är alltid någon som har varit lydig Gud när en sån sak inträffar. Tänk om du kan idag bara be en bön till Gud. Herre, finns det någon som behöver dig genom mig? Herre, jag använd mig. Vi landar den sista punkten. Kort och gott, älska livet. Det står om farsan här att han hämtar gödkalven, den som han sparade för de mest fina och prominenta händelserna. Och sen ska han slakta den, för nu ska vi äta och fira. Och vad som händer är att bror kommer hem senare, jag vet inte om man inte väntar på honom, men han kommer hem lite senare så han märker att det är fullt partaj där hemma. Och så frågar någon, vad är det som händer hemma då? Och säger, ja men din brorsa kommer hem igen. Och så blir han sur och vill inte gå in på festen. Och på ett sätt kan man ju förstå bron. Han lillebrorsan som har slösat bort allt, så kommer han hem och så ordnar farsan en fest. Han borde ju få tänka sig på arbetsläger i 2 år. Låt mig säga någonting om den här bron också. För något missförstått, egentligen handlar ju hela den här liknelsen om den här broden. Vi tolkar ofta som att hela liknelsen handlar om den återvändande sonen. Men egentligen så talar ju Jesus till fariseerna. Och den här brorsan är ju en bild på hur fariseerna reagerade när syndare kom till tro eller umgicks med Jesus. Men kära vän, bli aldrig, eller försök undvik att bli en kristen som den här äldre brodern. Som är mera sur och emot och lite skeptisk än vad han är glad över att bron är hemma igen. Jag önskar att vi som kyrka alltid ska vara känd för vad vi är för och inte vad vi är emot. En del tycker vi borde ha mycket mer mot en del saker omkring mig. Så jag har inte tid att ha så mycket mot. Jag har ett himmels uppdrag att predika och förkunna. Så jag hoppas att du är känd som en människa som är för mer än du är emot. Vi ska inte vara som den äldre brodern om vi vill ha den yngre brodern mitt ibland oss. Hallå? Det är därför vi har församling. För att få yngre bröder tillbaka till Guds hus. Och då kan vi inte bete oss och leva som de äldre bröderna som bara blir sura. Att de äntligen kommer hit. När jag jobbar bland mina missbrukar vänner som jag kallar dem. Så fanns det ett plakat på väggen som där det stod. Vi behöver älska livet mer än dess mening. Och inte vet om jag nu till 100% alltid behöver hålla med om varenda stavelse i den meningen. Men jag funderar ibland att ibland så vill jag be en bön till Jesus som säger, Herre, lär mig att älska livet. Vi kristna borde vara de som älskar livet mest. Och man blir frustrerad ibland när man träffar en del kristna som kan vara de mest sura människor på hela planeten. Man funderar varför huvudtaget vill man vara kristen om det där är standarden. Och det kan ju hända att jag är en sån också. Det får alla andra avgöra som känner mig. Men vi kristna, jag menar, det står om Jesus att han var fylld med glädjens olja mera än någon annan i hans närhet. Jag tror att Jesus skrattar ibland. Då är det så roligt. Han kämpar säkert. Hoppas han drar något kämt sen i himlen. Ja, men Jesus kallar dig och mig att älska livet. Jag var på en släktfest, det säger att det är 10 år sedan nu. Och jag hamnade i en livskris. Inte för att jag var på släktfesten, utan av andra orsaker. Och min livskris, den bestod i att kan jag fara ut och resa. Och mina resor, de är inte alltid de billigaste på den här planeten. Man skulle erkänna som någon sista syndabekännelse innan man far på ledigt. Och jag hade lite trauma över det där. Kan jag fara på resor när det finns fattigdom? Jag jobbar med dem. Jag jobbar och har jobbat med de fattiga av de fattiga i den här staden nu i 20 år. Jag har sett det mesta i den här staden. Jag har sett elände. Och jag möter det nästan varenda vecka. Och jag satt där och grymtade på där på den här festen. Och så kommer min småkusin fram till mig. Hon säger en par saker till mig som på ett sätt förändrar mitt liv. Hon sa så här: Anders, när hjälper du människor mest? Och så svarar hon själv på sin egen retoriska fråga. Jo, när du själv är mest nöjd med ditt eget liv. Och då sa hon: försätt dig i sådana situationer där du är som mest nöjd med dig själv och med ditt liv. För då kommer du att hjälpa så mycket mera människor. Så tror ibland så ska vi också tillåta oss att njuta av livet. Men Gud har ju skapat den här världen. Ibland fokuserar vi bara på bibelstället, världen är i den ondes våld och så är allting bara ont. Ja, men jag kan inte hålla med om det, för jag har sett mina två döttrar skapas och formas i den här världen. Och det tyckte inte jag var så mycket ont i. Jag har sett goda gärningar som den här församlingen och många andra kristna gör. Jag kan inte säga att de är onda. Jag har sett den ensamstående mamman som tar hand om sina 5 barn under svåra omständigheter. Jag kan inte säga att det hon gör är dåligt. Världen kanske ibland försöker inkräktas av det onda. Men vi vinner alltid. För ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och tror ibland, kära vänner, så skulle du må bra av en bön. Herre Jesus, hjälp mig att älska livet. Inte så du blir en uppblåst narcissist, för då ryms du inte in i den här kyrkan. Men så du ändå kan bara: Jesus, jag tackar dig för att du har frälst mig, för att du älskar mig. Inte så att jag är bättre än någon annan människa, det lär oss Jakobs brev att så kan vi inte resonera och tänka. Men jag tror, och det har sagts här under så många år, att Gud är mest nöjd över dig och mig när vi själva är mest nöjda över oss själva. Det står när han skapade både djur och växter och galaxer, så var det gott. Men när han skapade människan, då var det mycket gott. Tänk att Gud skapade dig till en perfekt skapelse. Ibland behöver du ett möte med Gud för att påminna sig om hur bra du är. Paulus säger så här, en sista bibelvers. Jag kommer fundera, vad har det här med någonting att göra? Men det kommer någon poäng sen. Därför gläder jag mig över ångest. Nej, över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För då är jag svag, då är jag stark. Förra måndagen så opererade jag in 2 titaniumskruvar i min käk. Och någonting gick snett under operationen. Jag har inte på 15 år haft som smärta som jag haft den här veckan och har för tillfälle. Och jag funderade i morse, hur ska jag överhuvudtaget kunna predika? Men då landade mina tankar i texten. Att då är jag svag, då är han stark. Det bästa tycker jag med det kristna livet är att fast vår bräckliga natur tycks ibland svika oss, så när vi faller så ramlar vi på klippan Kristus som alltid håller alla av oss. Att vi behöver inte vara någonting speciellt. Vi behöver inte vara präktiga. För allting handlar inte om oss, det handlar om honom. Ska vi be? Och vi ska förbön, som Tom sa också. Jag skulle be för dig idag som känner att dopet i vare sig vatten eller den heliga ande är någonting som du funderar på. Kanske du blir döpt i den heliga ande. Det bästa man kan få efter frälsningen tror jag är dopet i den heliga ande. Hur går det till då, funderar du? Jo, om det går till genom att Benjamin Sträng lägger sina händer på dig och ber för dig, eller någon annan broder. Jag tror inte min gåva, för jag hade en gång en broder som jag bad för en halvtimme och ingenting hände. Så viskar jag lite åt honom, kanske det kommer senare. Så gick jag till Benjamin Sträng och sa, kanske du ber. En minut senare. Gåvan är olika, men anden densamma, står det i ordet. Så kanske du då funderar på den heliga anden. Låt oss bara be för dig. Det står att Paulus la händerna på dem. Och så föll anden över dem. Och de talade i nya tungor och profeterade. Sen ska vi också be för uppdraget. Kanske vi funderar på din kallelse, det är ett krångligt och ibland överanvänt ord i våra led. Men alla av oss har ju en kallelse, ett uppdrag. Du har en sak som Gud vill att du ska göra på den här jorden. Ett härligt uppdrag som ger dig glädje. Minns Ulf Ekman sa i en predikan för, tänk dig, 200 år sedan. Man sa att hur vet man att man gör det Gud vill att man ska göra? Och han sa att när det ger dig himmelsk glädje, då är du där Gud vill att du ska vara och du gör det Gud vill att du ska göra. Gud gensvar alltid med anden när vi och gör det han vill att vi ska göra. Daniel, kom upp nu när jag pratar allt för länge. Och till sist ska jag också be för dig som känner att du behöver få hjälp med att älska livet. Kanske några mörker behöver skingras från din värld. Paulus säger att nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Kanske Kristus ska behöva få leva lite mer i dig. Så du själv ska få inse vilken fantastisk skapelse du är. Som David sa: jag tackar dig Gud, för jag är så underbart skapad. Min själ vet det så väl. Och då har ju David haft ihjäl folk hoppa i säng med en annans fru. Så hans värde var inte i vad han hade gjort, utan vem Gud var. Och vi behöver ha, och du behöver ha ditt värde i vem han är och inte vad vi gör. För har du ditt värde i vad du gör, det blir ganska segt efter en stund. Det är som att springa maratonlopp, men du är helt på något sätt upp till halsen i honung. Det är ganska trögt efter en stund. Låt oss be för de här sakerna och den heliga andes dop. Att du ska få ta ett frimodigt steg och låta dig döpas i Jesu Kristi namn. Att få hjälp att bara veta att Gud vill, du är exakt där Gud vill att du ska vara. Och du ska kunna få älska livet igen. För det förtjänar du, och det vill Gud med dig. Vi ber. Herre Jesus, vi är så tacksamma Gud att det handlar inte om oss. Det handlar...